Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
En svensk tiger, en podcast om modern historia med Ola Larsmo och Henrik Armstad.
Ja, välkomna ska ni vara allihopa, alla kära lyssnare, till ett nytt avsnitt av vår lilla podcast En svensk tiger. Och idag har vi ett jätteintressant ämne som vi strax ska komma in på, en jätteintressant gäst. Men först måste jag ju fråga Henrik, hur mår du?
Hej Ola Larsson, jag mår jättebra, tack. Det är så underbart med det här vintervädret, solen skiner.
Ja, det är i varje fall ordentlig vinter för en gångs skull, vilket jag är väldigt glad för, som jag tycker om att åka skidor. Men vi ska utan vidare omsvep också introducera vår gäst idag, nämligen professor i mänskliga rättigheter vid Stockholms universitet, Hans-Ingvar Roth. Hej!
Hej!
Det vi tänkte be att få prata med dig om, nämligen mänskliga rättigheter och deras status och inte minst deras historia. Någonting som format mig väldigt mycket, ska jag säga personligen, det är att jag som mycket ung kom med i Amnesty. Jag var bara tonåring på den tiden. Jag tror att jag fick nästan hela min politiska skolning via Amnesty International och insåg mycket snabbt att man kunde förtrycka människor i vilken ideologis namn som helst, och nästan vilka idéer som helst kunde också användas för att trycka ner folk. Men det instrument man hade att sätta emot då, som Amnesty använde väldigt medvetet, var FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna, Universal Declaration of Human Rights. Och det där instrumentet som man då hade för att försvara demokratin och försvara människorätten var ju någonting som inte hade kommit ur ingenstans, utan den antogs av FN. Nämligen, hur gick det där till och vilken status har dessa rättigheter idag? Var kom de ifrån? Kan du bara i din roll som professor här, mycket, hur skulle du säga att den här diskussionen tog sin början?
Man kan ju säga att allting startade med skapandet av FN i San Francisco 1945. Och då skrev man en stadga för FN där det också ingick att FN skulle värna om de mänskliga rättigheterna. Och även då, kan man säga, klargöra vilka de är och vilka är de grundläggande rättigheterna som världssamfundet ska följa. Och då, ett år efter då, så hade det ekonomiska sociala rådet möte i London och man utsåg en mänsklig rättighetskommission med ordförande Eleanor Roosevelt. Presidentänkan efter Franklin Roosevelt, hon blev då ordförande i denna grupp, och man strävade då att ha en arbetsgrupp som hade brett geografiskt och kulturellt ursprung. En liten skrivargrupp, så att säga, drafters som det hette, fick i uppgift att skissa då på hur en sån här deklaration om mänskliga rättigheterna skulle se ut. Och man kan ju säga här, det är intressant med namnet Roosevelt, för att jag nämnde Eleanor Roosevelt, som ju då hade varit gift med Franklin D. Roosevelt. 1941 så höll Franklin Roosevelt ett väldigt berömt tal i USAs kongress om de fyra friheterna. Frihet från hunger, nöd, frihet från fruktan och frihet till tro, eller religionsfrihet, och frihet att få yttra sig. De fyra friheterna. Och man kan säga, här spelade då Franklin Roosevelt också en väldigt viktig roll för FNs deklaration. För alla de här friheterna finns sedan med på ett eller annat sätt i deklarationen.
Det finns också väldigt vackra bilder tecknade kring de här rättigheterna som man ofta ser faktiskt.
Ja.
Som varit ju väldigt grundläggande. Men som sagt, det börjar inte heller här. För om man går tillbaka till människans historia så har det ju med jämna mellanrum liksom kommit historiska ögonblick. Man känner att vi måste formulera rättigheter. Det finns ju några milstolpar på vägen där. Man brukar tala om Magna Carta till exempel i England. Man talar om franska revolutionen. Så de här rättigheterna har ju också en väldigt spännande förhistoria. De kom ju ur ingenstans. De kom ju inte ur ingenstans.
Nej.
Va?
Nej, precis. 1215 Magna Carta. Som egentligen var ju ett begränsat dokument. Och det var väl primärt rättssäkerhet som lyftes fram där. Men om vi tittar på FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna så är det ett väldigt brett rättighetsdokument.
Ja.
Och där är både ekonomiska, sociala, kulturella rättigheter men också civila, politiska. Och aldrig tidigare hade det formulerats ett sådant brett rättighetsdokument som gällde den enskilda individen. Och det var ju revolutionerande kan man säga.
Jag vet att du, Henrik, har tänkt lite grann på en annan utgångspunkt där, nämligen franska revolutionen, som är också sånt här ögonblick när man måste formulera vilka rättigheter en medborgare verkligen har.
Jag tänker på den här processen som en väldigt viktig del av moderniteten. När moderniteten kommer i slutet av 1700-talet kan man kalla det för då. Man brukar säga det i alla fall. Så dels är det sekulära elementet i det. Att det finns en grundläggande kritik av ett frågesättande av fastlagda normer. Till exempel konung och guds nådenormen, alltså de gratia rex. Att kungen bestämmer det för att kungen är utsedd av Gud, och om du då har någonting emot det så är du emot Gud. Att det krävs ett skifte i tankebanorna som då sker upplysningstiden och sen framåt mot franska revolutionen och amerikanska revolutionen, att man tänker om där, och då dyker ju de här tankarna om alla människors lika värde upp, och i amerikanska självständighetsdeklarationen har vi ju all men are created equal. Och då kan man ju då invända, vadå all men, alltså alla män, och då är det dessutom vita män, och man har slavägare bland de här som formulerade det. Men det är ändå en viktig tanke, liksom. All men are created equal. We hold these truths to be self-evident. Det är också en intressant tanke. Vi håller dessa sanningar som självklara, och hade de varit självklara hade man inte behövt understryka att de var självklara. Just att de är ifrågasatta gör att man är tvungen att skriva att we hold these truths to be self-evident. Sen har vi då le droit de homme de le citoyen, som franska revolutionen formulerar omedelbart. Mm. Alltså, det är revolution och allting är kaos, och det uppror, och nationalkonventet lägger då en enorm tid och möda på att formulera just det här dokumentet, det här fantastiska dokumentet 1789 då. Alltså de universella mänskliga rättigheter och de universella medborgerliga rättigheterna. Det blir också konflikt direkt, eftersom då skriver ju då omedelbart feministen Olympe de Gouges voilà monsieur, här är le droit de femme de la citoyenne, alltså den kvinnans rättigheter och den kvinnliga medborgares rättigheter. Och då blir man ju så arg på henne så att man avrättar henne till och med under Robespierre där. Och då säger hon de här berömda orden att den som har skyldighet att bestiga avrättningsbåset borde också ha rättighet att bestiga talarbåset.
Det ligger mycket i det, tycker jag.
Men så, som Hans Ingvar kan förklara mycket bättre än jag, så är det här ju då en del av en modernitet som kommer i slutet av 1700-talet, och som det finns ju en väldig kontinuitet mellan franska revolutionens universella mänskliga rättigheter och det dokument som kommer 1948, eller skulle du säga annorlunda?
Nej, jag tycker det var en jättebra förklaring du ger här, och en referenspunkt bakåt till upplysningstiden som jag skriver under på till 100%. Men just upplysningstiden var väldigt viktig, och man kan säga kampen mot aristokratins privilegier, antifeudalismen, man började ifrågasätta detta med kungens gudomliga rättigheter, att alla har samma grundläggande rättigheter. Det är ju tankegods som sedan då är en utgångspunkt för FN-deklarationen om de mänskliga rättigheterna. Och man kan säga att den här rätten att avsätta en orättfärdig regim exempelvis, det kommer ju med då i FN-deklarationens förord.
Ja. Så det som är också lite intressant är att man kan ju inta en väldigt optimistisk ståndpunkt om man är på det humöret, vilket jag är ibland, och ser det som att de här rättigheterna faktiskt tar tydligare och tydligare form ju längre fram i mänsklighetens historia vi kommer. Och vill man vara riktigt så där överdängar i optimism, kan man ju se det som en process, att det är någonting som tar form.
Jag håller med dig. I de här formuleringarna, både liksom slutet av 1700-talet och sen fram under 1800-talet, får vi inte glömma bort heller, med till exempel liberalismens framväxt och så vidare, och 1948, så finns det inneboende optimistisk ideologi. Människan är i grunden god och vi kan bygga ett bättre samhälle. Det goda samhället är någonting som, du har ju tittat mycket på PC Chang då, vi kommer återkomma till honom, den kinesiska draften kallar man honom då för. Att det finns alltså efter andra världskrigets katastrof, så finns det en grundläggande optimistisk tanke om att människan är god och vi kan bygga det goda samhället. Jag kommer mycket att tänka på Ernst Wigforss i Sverige, till exempel den socialdemokratiska ideologen inför välfärdsstat, bygger välfärdsstat. Han är ju också i grunden en optimist. Vi har ju faktiskt gjort ett avsnitt om optimismen som politisk ideologi också, utifrån tv-serien Star Trek. Kommer du ihåg det, Ola?
Ja, sånt glömmer man inte i första taget.
Och det här är ju väldigt, väldigt intressant utifrån den tid vi lever i just nu, som är dystopisk och pessimistisk. Men det behöver ju inte vara så. Det kan ändra sig ganska fort i historien, eller hur?
Ja, jag vill nog säga emot dig lite, Henrik, och sen ska vi låta Hans Ingvar vara domare här. Jag skulle nog vilja vända på det och säga att just andra världskriget och dess katastrofer hade ju visat oss också vad människan var kapabel till och utsätta sina medmänniskor för. Och jag tänker förstås på det starka inflytandet som intrycket från förintelsen, som man då insåg var en historisk verklighet, spelade just i behovet av att skapa de här reglerna.
Ja visst, det var ingen naiv optimism. Man hade ju det här hemska erfarenheten i sig. Men jag skulle ändå säga att de drafters då är besjälade av en optimism på det sättet kanske.
Man kan göra en skillnad, inte minst genom att försöka skriva ett sånt här dokument som FN-förklaringen om de mänskliga rättigheterna, och att syftet med det här dokumentet var just att kodifiera vad ska vara obligatoriskt i ett samhälle när det gäller rättigheter, och vad ska man kämpa emot för att undvika, så att säga. Och man kan säga hela den här historien som Ola pekar på kring andra världskriget, förintelsen, återspeglades sen i FN-deklarationen. Alltså man menade då, inte minst Eleanor Roosevelt och flera av de andra författarna, att ett samhälle som saknar ett dokument som FN-deklarationen löper större risk att vara en jordmån för folkmord, brott mot mänskligheten och så vidare.
Får jag fråga dig, Hans Ingvar, Eleanor Roosevelt brukar frammanas som en huvudperson här. Hur kommer hon hit? Hur kommer hon till de här ståndpunkten och insikten? Hur kommer det sig att hon, just en presidentänkan så att säga, hur tar hon den här rollen? Vad är den processen?
Ja, alltså hon blev ju då utsedd, kan man väl säga, mycket också på grund av USAs roll här. Hon hade ett väldigt gott förhållande till Harry S. Truman, som hade efterträtt hennes man, och då hade hon ju visat sig på många sätt, också i sin roll som first lady, vara en oerhört skicklig politisk tänkande person, helt enkelt, och en mycket amabel person. Hon hade en förmåga att sprida god stämning omkring sig och en vilja att hitta bra kompromisslösningar och så vidare, så att alla hennes personliga kvalifikationer var ju då en viktig orsak att hon fick det här jobbet. Samtidigt, USA var ju väldigt angeläget också att ha en roll att spela. Ja. Men hon hade ju inte någon direkt akademisk bakgrund, hade inte jobbat med de här frågorna på ett explicit politiskt plan, men hon hade visat sig ha en väldig engagemang i sociala frågor, inte minst.
Som jag tror också att man ska inte underskatta hennes radikalism. Hon har ju spelat en roll egentligen under hela den epok som Roosevelt formade, som kallas för New Deal, alltså de sociala reformerna i USA som egentligen hävde den ekonomiska krisen efter depressionen. Och där är hon ju väldigt, väldigt närvarande, fast hon inte är vald politiker, så spelar hon en roll som First Lady väldigt tydligt. Ett exempel på det är ju när den kända svarta operasångerskan Marian Anderson förbjuds att sjunga av Daughters of the American Revolution vid en stor konsert i Washington, så vill de inte upplåta sin konsertlokal.
Det var på 30-talet.
Det här är 1938 tror jag det. Jag är lite osäker. Och vad som händer är alltså att det är då som Eleanor Roosevelt ordnar den första stora utomhuskonserten vid Lincoln-monumentet, där Marian Anderson sjunger USAs nationalsång. Och det där blir sen upptakten till Martin Luther Kings stora massmöte på samma plats 1968 då. Så att hon är väldigt framme och hon har väldigt starka idéer om rättvisa, och inte minst hon är en väldigt tydlig antirasist i den här tiden. Och det sägs, det är apokryfiskt förstås, men det sägs att Franklin D. Roosevelt hade en liten aftonbön där han bad på kvällen att gode Gud gör Eleanor trött. För hon hade så mycket idéer liksom om hur samhället skulle vara. Så det, hon är verkligen, verkligen rätt person att hamna på den här positionen som hon gör. Men jag vill fråga dig, Hans-Ingvar, bara att FN hade ju också en föregångare, nämligen Nationernas förbund. Var det inte något sånt arbete som hade gjorts där?
Ja, det var ju väldigt begränsat egentligen, och det fanns inte på deras agenda att kodifiera och ett dokument kring de individuella mänskliga rättigheterna. Däremot så hade man uppmärksammat olika minoriteters rättigheter, ja. Etniska, nationella minoriteter. Så där fanns det ett arbete som var gjort, och det fanns också ILO, eller den internationella International Labour Organization, samtidigt då med Nationernas förbund här, ville ju också då kodifiera bättre arbetsvillkor och rätten till arbete, men det hade varit så att säga ett begränsat arbete, och det var inte alls i samma stora skala som FN-deklarationen jobbades fram utifrån då.
Så det som jag också tycker är rätt fascinerande är att när vi började planera det här samtalet så pekade du mig i en intressant riktning, nämligen den holländsk-amerikanska historikern Johannes Morsink, som har skrivit flera tjocka böcker som handlar om just hur de här reglerna för mänskliga rättigheter, hur de väldigt tydligt är formulerade som en reaktion på förintelsen. Mm. Det är ju ändå det stora traumat i tiden, måste man säga, vid den här tidpunkten. Sen kanske man tappar bort det under några decennier igen. Men just under de här åren när världen ännu står öppen, kalla kriget inte har börjat, Tyskland, Italien och Japan är besegrade, så har man den här gläntan i tiden när man försöker formulera någonting. Och det vore jätteintressant att höra dig säga några ord om just det här som Morsink är inne på, hur det här ändå var en reaktion på, kan säga, den uppenbara ondskan som hade uppenbarat, så att helt folk som skulle förintas, och inte bara ett folk utan flera grupper.
Ja, och jag tycker det finns väldigt mycket i Morsinks tes här, och tesen, eller den övergripande tesen, det är ju då att man kan säga att FN-deklarationen är en positiv kontrastbild till allt det som nazisterna utförde. Ja. Så att man kan nästan härleda varenda artikel egentligen i FN-deklarationen från det som nazisterna gjorde. Alltså ta artikel 3, var och en har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet, de så kallade immunitetsrättigheterna. Artikel 4, ingen får hållas i slaveri eller träldom. Slaveri och slavhandel i alla dess former ska förbjudas. Och artikel 5, ingen får utsättas för tortyr eller grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning. Och sen inte minst artikel 6, var och en har rätt att överallt erkännas som en person i lagens mening. Man kan säga att allt det här bröt nazisterna emot. Sen de efterkommande rättigheterna, detta med rätten till egendom och detta med att artikel 9, ingen får godtyckligt hållas fängslad exempelvis. Så att alltså, det är så verkligen slående hur hela tiden nazisternas politik är den mörka klangbotten till detta dokument. Många i den här mänskliga rättighetskommissionen, de hade ju då oerhört närliggande erfarenheter av nazisternas grymheter. Och P.C. Chang, som vi ska prata om senare, hade ju också personliga erfarenheter av japanernas brott mot mänskligheten. Och det här fanns hela tiden i deras medvetanden.
Jag tänker också på att det är en reaktion på bristen på reaktion under förintelsen. Att USA gjorde ju inte så mycket specifikt angående förintelsen, utan tvärtom. Goebbels skriver i dagboken 1942 att amerikanerna och britterna är lyckliga över att vi utrotade judiska slödret, skriver Goebbels. Och det finns vissa saker som tyder på att han har uppfattat sig saker rätt där. USA under förintelsen var väldigt räddhågs för att agera enligt en forskning som jag har läst, utifrån att man, för nazisterna menar att USA är judekapitalet och judarna styr amerikanerna och så vidare. Och i och med att man var väldigt rädd att bekräfta den bilden, för det var ju den bild som också framhölls av amerikanska antisemit. Det är först 1944 med Ralph Wallenberg i Budapest av War Refugee Board, då började liksom USA agera.
Det är också en angående förintelsen. Alltså,
när man då skänker pengar till sådana här räddningsoperationer, jag vet till exempel att man var väldigt engagerad just i Sveriges roll under förintelsen. Man gav pengar till Sverige för att Sverige skulle agera. Men 1944 är ju förintelsen i princip över.
De flesta ungar situationerna.
Ja, alltså, 80% av judarna som dödes i förintelsen dör 42-43. Och då, så att vad jag kan liksom känna är att det finns liksom en sorts moralisk skuldkänsla nästan, att nu måste vi visa att det här var faktiskt någonting som vi vill engagera oss i, att vi vill skapa de här mänskliga rättigheterna. Men det kanske är helt fel.
Nej, men alltså det är ju väldigt bra uttryckt, och man kan ju titta då på förordet av FN-förklaringen, alltså det andra stycket. Eftersom ringaktning och förakt för de mänskliga rättigheterna har lett till barbariska gärningar som har upprört mänsklighetens samvete. Detta är ju en direkt referens till nazisternas folkmord, inte minst. Och så att denna grupp som då hade till uppgift att skriva den här förklaringen, de hade det här som du beskrev så bra hela tiden framför sig, att det här var en stor underlåtelse också. Att världssamfundet inte reagerade på dessa grymheter. Men att det här är då den upprinnelse för det här dokumentet, dessa barbariska gärningar. Och det fanns ju diskussioner om hur specifik man skulle vara. En av författarna, René Cassin, ville väl ha ännu mer specifik referens till nazisternas folkmord. Men de andra ville också ha det väldigt allmänt hållet, så att man skulle kunna täcka in både bakåt och framåt i tiden grymheter som skulle kunna eller har begåtts.
För jag frågade dig, hur reagerade Sovjetunionen i den här processen från 1944 fram till 1948?
De var ju med på tåget här. Det var ju fantastiskt att man kunde ändå samla ihop den här gruppen och nå ändå konsensus om så många frågor. Just de här bitarna, det var ju ingenting som Sovjet, S-blocket, satte sig emot. Det var ju självklart att man var med dessa formuleringar. Sen blev ju den stora striden under resans gång, det var ju nästan 2 år som man arbetade med FN-förklaringen, så blev den stora skiljelinjen hur man såg på sociala, ekonomiska rättigheter och civila och politiska, och där väst då, inte minst USA, betonade de civila och politiska rättigheterna och Sovjetblocket de sociala och ekonomiska. Och där blev ju en, kan man säga, en konfliktlinje, men den, man lyckades ju också överbrygga denna konflikt, och det kom ju med både sociala, ekonomiska och civila och politiska i dokumentet.
Men det är väldigt intressant, för att om man läser litteraturen, också din bok om Chang, så ser man det här att när den här frågan om sociala och ekonomiska rättigheter kommer upp, så får Sovjet lite oväntad hjälp från Sydamerika. Alltså de latinamerikanska länderna understryker utifrån sin revolutionära tradition att det är mycket viktigt.
Absolut.
Och det där fäster lite uppmärksamheten på det här med en del av kritiken som man har hört mot just deklarationen om mänskliga rättigheterna. En del vill avfärda den som alltså västerländskt, alltför influerat. Men både när man läser din bok och läser annan litteratur, så ser man ju att det här är verkligen inte ett västerländskt påfund, utan det finns människor från alla traditioner som enas kring detta. Och det vore väldigt roligt att höra det senare om just den här gruppen och dessa människor som verkligen kommer från hela planeten och olika traditioner.
Precis. Det var ju 58 medlemsstater. Mm. Otroligt stor blandning kulturellt, religiöst, ideologiskt. Och man kan ju säga då att flera av de mer tongivande personerna i den mänskliga rättighetskommissionen och den här skrivargruppen, The Drafters, kom utanför Europa och USA. Det var ju då Charles Malik, en kristen arab från Libanon, och Carlos Romulo från Filippinerna, Hansa Mehta från Indien, flera delegater från de muslimska länder, och man hela tiden strävade att hitta, kan man säga, grundbultarna i etiken, och men då på ett sådant sätt att det inte skulle exkludera olika religioner.
Ja. Det där är jättefascinerande att se liksom att man verkligen försökte fram en mänsklighetens gemensamma moral, och det är egentligen inte teoretiskt heller, utan man utgår från sina egna traditioner, vad man uppfattar som rätt i sin egen del av världen, och så inser man att de här pusselbitarna passar faktiskt ihop.
Mm. Och man kan säga att ett begrepp som är väldigt centralt i FN-deklarationen, respekten för den mänskliga värdigheten, dignity, human dignity på engelska, är ett av de här grundbegreppen, kan man säga. Och sen också detta i artikel 1, att alla människor har förlenats, eller ja, endowed heter det ju på engelska här, men med förnuft och samvete, den här föreställningen att människan har en god sida som man ska värna, så att säga.
Det är en, på en punkt så tycker jag något lite intressant gräl utspelar sig, höll jag på att säga, inte gräl men en meningsskiljaktighet, och det är mellan just den indiska feministen och antikolonialisten då Hansa Mehta du nämnde, och just Eleanor Roosevelt. När man formulerar just inledningsorden så hamnar man i genustrubbel. Kan du berätta lite om det där, för det är lite intressant.
Ja, och Hansa Mehta var ju väldigt betydelsefull också när det gäller artikel 1, för att hon menade att man skulle inte ta det här uttrycket all men are created equal, utan all human beings.
Ja.
Mm-hmm. För att ska vi då, hon menade, ska vi exkludera hälften av mänskligheten här? Då var det ju vissa då engelsktalande, eller som hade det engelskan som modersmål, som menade att ja, men alla vet väl att all men, vi refererar både till män och kvinnor, men det nöjdes inte Hansa Mehta med, utan sa det här måste vara explicit så alla förstår att det är alla människor, all human beings. Och där gjorde hon en otrolig insats.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Du lyssnar på En svensk tiger, en podcast om modern historia med Ola Larsmo och Henrik Arnstad.
Det är ju flera sådana intressanta saker som kommer upp där olika kulturella skiljelinjer dyker upp. Till exempel när man diskuterar religion. Och en intressant aspekt av deklarationen är att den faktiskt är, den nämner religion, men den rensade från religiösa uttryck på ett ganska intressant sätt. Och som du sa, det är ju muslimer, det är kristna, det är ateister, det är judar som är med och tar fram den här deklarationen. Jag tycker det är lite intressant med att man slår fast att det är fullkomligt rimligt och tillåtet att lämna sin religion, eller all religion om man vill. Och den enda som sätter sig på tvären där, det är Saudiarabien, medan flera andra muslimska länder faktiskt tycker att det är en rimlig formulering.
Mm. Artikel 18 då, ja, som är en mycket substantiell artikel egentligen. Den refererar ju både till det individuella och det kollektiva religionsutövandet, och det är ju då rätten till, men också rätten från religion. Ja. Där hade ju Charles Malik en väsentlig roll i skrivandet av den här artikeln, och genom att hans egen erfarenhet av muslimska kretsar i Libanon var ju då att detta att byta religion från islam till en annan religion, det var ju närmast en dödssynd. Och han hade levt med det där som professor på universitetet i American University i Beirut, och hade mött studenter som då hade velat konvertera till en annan religion, men att det var så svårt då på grund av då de här eller det ortodoxa synsättet hos muslimska grupper.
Men man fick ändå med sig en del andra muslimska delegater på att den här paragrafen var rimlig alltså.
Ja.
Ja, vilket är intressant tycker jag i dagspolitiskt.
Kan man ju säga att det ligger i muslimsk idétradition också, det här med kalifatet som mångkulturellt och mångreligiöst. Men det är ju intressant att det är just Libanon också som är då, idag förknippar man ju Libanon mycket med inbördeskriget och vad som hände efteråt. Men Libanon var ju också innan inbördeskriget en stat där religiösa delar av samhället faktiskt levde tillsammans på ett ganska fungerande sätt.
Just Charles Malik fick ju se det där falla sönder på ett väldigt tragiskt sätt. Alltså.
Precis. I samband med min bok, skrivandet av min bok, så hade jag också förmånen att få tala och intervjua Habib Malik, som är då Charles Maliks enda son. Och han berättade ju då om den stora tragedin och hur pappan upplevde det här, den här, kan man säga, sönderfallet av den här modellen av fredlig samexistens i Libanon mellan de olika grupperna. Och att det var en stor sorg för honom att den här politiska utvecklingen blev så allvarlig.
Tycker du, det där beskriver ju väldigt fint just skälen i det här dokumentet från 1948, att det är liksom, det går framåt ibland och så går det bakåt och man ser mörkret framför sig och så ser man liksom, nej men nu vänder det här, nu går det att se någonting annat framför oss. Men jag är väldigt nyfiken på hur togs då däremot 1948 när man då presenterar det här dokumentet, vad blir reaktionen från omvärlden?
Men tänker du på inom FN eller utanför FN? Eller
utanför FN, ja. Generellt. Hur reagerar mänskligheten på det här dokumentet? Det är ju inget bindande dokument. Det är ju inte internationell lag till exempel, utan det är ju en sorts uppmaning till det goda inom oss.
Mm. Nej, det är en jättebra fråga, och man kan ju bryta ner den på olika sätt. Den blev ju översatt väldigt snabbt, dokumentet. Jag tror exempelvis att den svenska översättningen var lite väl snabb. Det finns en del saker där som man skulle vilja ändra ändra på. Nu har man ju gjort det under tidens gång så att säga, men exempelvis just det här ordet värdighet finns inte med på samma sätt i den svenska översättningen och dignity, utan man pratar om alla människors lika värde. Alltså det var ju, det gick lite väl snabbt, men den blev välkänt, dokumentet. Många grupper tog till sig det snabbt. Sen kan man säga att det kalla kriget började och den här diskussionerna kring mänskliga rättigheter hamnade, kan man säga, delvis i bakgrunden genom då stormaktskonflikten och kalla kriget. Och man kan väl säga att under 50-talet så var inte mänskliga rättigheter direkt så här högt på den politiska agendan. Och så på det sättet var det ju då sorgligt för de som hade kämpat med det här dokumentet att det var andra frågor, men det var ju också viktiga frågor, kärnvapenhotet och så vidare. Men de individuella mänskliga rättigheterna hamnade delvis i skymundan. Många, jag har ju läst en hel del kommentarer och böcker då som kom ut efter deklarationen var skriven, att det var ju många som menade att det var ett väldigt imponerande dokument. Det har ju gjorts vissa försök att skriva om FN-deklarationen under efterkrigstiden, men mer eller mindre alla har ju insett att det här är ett genialt dokument.
Det är för bra gjort alltså, det går inte att plocka isär.
Utan då det är väldigt isär. Elegant. Ja.
Jag ska stanna lite vid det här, vilken typ av dokument det är ändå. Därför att en annan kritik, som du var inne på det alltså, det är inte bindande. Men det är en princip som sen ska genomsyra de bindande dokument som FN tar fram, alltså konventionerna. Så detta är alltså rättesnöret för de bindande dokument som kommer längre fram. Mm. Men en kritik som man också hör ibland från en del jurister, inte minst svenska jurister, när man talar om det här, är just att ja, men det här är ju naturrättsligt. Det är ju som att man har slagit fast eviga sanningar som Gud har bestämt. Men som jag uppfattar det så är det inte alls så, alltså, utan det rör sig om en annan typ av filosofiskt dokument än naturrättsligt.
Ja, nej, och du sätter verkligen fingret på en mycket spännande fråga här, och det fanns ju delegater och även bland de som var i den här direkta skrivargruppen som hade naturrättsliga föreställningar, och det är inte minst Charles Malik som jag nämnde tidigare, filosofen och diplomaten från Libanon. Men det fanns då några enträgna tänkare och diplomater som inte ville ha några som helst referenser till filosofiskt kontroversiella antaganden som naturrätt eller religion. Och då var just P.C. Chang en av de drivande i den gruppen, och han var ju då vice ordförande under Eleanor Roosevelt. Och han, så fort någon försökte få in såna här fraser som människan är skapad till Guds avbild, eller detta med alltså vår inneboende natur och dessa oförytterliga rättigheter, då bara protesterade Chang vilt. För han menar att det här är ett dokument som ska vara till för hela mänskligheten. Det ska inte vara någon speciell religiös eller filosofisk sekterism här, utan det ska formuleras på ett sätt som alla kan ta till sig.
Nu kanske det är dags att presentera P.C. Chang.
Vi har ju din bok här på bordet som du har skrivit. På svenska
bok.
Så heter den När Konfucius kom till FN, och jag kan inte visa den i en podd så här, men det är en fin bild på P.C. Chang här på omslaget också, som är en stilig man.
Jag kan säga till lyssnarna att vi har en YouTube-kanal där ni kommer att kunna se den här boken.
Ja. Så att vi släpper loss dig, Hans Imga. Berätta om PC nu, för det var ju en intressant människa.
Ja, och en mycket fascinerande person, som en, vad man kallar för en renässansmänniska, som hade så otroligt många strängar på sin lyra. Han var poet, han var teaterregissör. Han blev sen professor i filosofi. Han hade studerat för John Dewey vid Columbia University och pedagogikens filosofi. Han blev sen administratör vid några av Kinas främsta universitet under 30-talet. Han blev sen, kan man säga, politiskt aktivist, kämpade mot Japans kolonialism. Han blev sen utnämnd till diplomat, var bland annat i Ankara, representerade Republiken Kina i Turkiet alltså, och sen var han då ambassadör i Chile. Och sen blev han då ambassadör i FN. Och han ägnade sig väldigt mycket åt teater en stor del av sitt yrkesverksamma liv. Han var en ärkehumanist kan man säga också.
Man kanske också kan säga att Republiken Kina alltså inte är detsamma som Folkrepubliken Kina som vi känner idag som Kina, utan det här var ju alltså den del. Resten av idag är då Taiwan så att säga. Mm. Men lyssnarna kanske inte känner till den här, att det finns två Kina så att säga.
Jo, 1949 då, så det hade ju, då avslutades ju då det här inbördeskriget i Kina mellan Kuomintang som representerade den politiska ledande gruppen inom republiken Kina, förlorade inbördeskriget mot Mao Zedong och kommunistpartiet. Och man flydde då mer eller mindre från fastlandet till Formosa eller Taiwan, och där levde ju då republiken Kina kvar. Och då Chiang, han representerade ju då republiken Kina. Och det blev ju problem för honom när han var i FN, för att inte minst Sovjetblocket menade ju att han inte var en legitim representant. Han representerade bara en liten grupp. Och det gjorde det också väldigt svårt för honom i början av 50-talet. Och det var ju framförallt stödet från Eleanor Roosevelt som gjorde det möjligt för honom att arbeta vidare, men till slut blev det för mycket kan man säga. Och han hade också en dålig hälsa i slutet av sitt liv och hade haft hjärtinfarkter. Men han var heller ingen medlem av Kuomintang, och han var ingen medlem av kommunistpartiet. Så att han befann sig i någon slags ideologiskt ingenmansland kan man säga.
Vilket på sätt och vis kanske gjorde honom vässad för att sortera bort ideologisk bråte ur det här dokumentet.
Absolut. Med.
Så det är du inne på i din bok, att han är väldigt kritisk mot Kuomintangs korrupta sidor, alltså den korruption som sprider sig i den gamla republiken. Och han är inte heller marxist, han ser inte något gott komma ur Maos revolution. Däremot var du inne på det förut också, att han blir ju vittne också till japanernas faktiskt övergrepp på civilbefolkningen och hur människor behandlas. Och det är väl också en viktig ingång till hans arbete i FN, tänker jag.
Absolut, och det var han ju väldigt noga med att betona, att alltså, dessa grymheter som mänskligheten har fått erfara, det var ju inte bara i Europa utan det var ju runt hela världen. Och han hade ju hela tiden det här perspektivet om Japans krigsförbrytelser med sig. Han började sin, kan man säga, politiska gärning mycket genom att åka runt och berätta för omvärlden om vad Kina hade fått erfara under Japan och deras ockupationer. Hans eget universitet, Nankai, som hans bror Poling hade varit med om att skapa, blev ju bombat, och det finns inte många ursprungliga byggnader kvar. Men det här var ju oerhört smärtsamt för Chiang, att hans hemstad blev så förstörd och många människor dog i de här attackerna. Så att han åkte runt i Europa, han åkte runt i USA, berättade mycket ingående om vad japanerna hade gjort. Och det här hade han, man kan säga att han ville ju då värja sig för att det skulle vara ett allt för eurocentriskt perspektiv i också skrivandet av den här deklarationen. Att det skulle tas upp också Japans krigsförbrytelser.
Och där kommer vi in då på hans konfucianska förståelse av konfucianisk filosofi. Och när jag läser då demokratiteori så hänvisar man då till en kinesisk demokratitradition som dels då tar upp Konfucius, men så också tar upp en filosof som heter Mencius. Mm. Och det här är någonting som du har tittat på, vet jag.
Ja, det, och Mencius skulle man säga var, det var väl en av de allra viktigaste tänkarna för P.C. Chiang inte minst. Och Mencius brukar ju kallas för en mer humanistisk, mjukare Konfucius. Han var inte så hierarkisk i sitt tänkande, och han betonade också människans medkännande sidor. Och han, det här uttrycket på kinesiska ren, och Chiang översatte det då till two-man-mindedness, eller sympati för våra medmänniskor. Det var ju ett väldigt viktigt etiskt begrepp hos Mencius, och kom med då kan man säga i artikel 1 av deklarationen, när det står att människan har både förnuft och samvete. Och med ordet samvete ville Chang då referera till Mencius, hans idé om att vi har en inneboende förmåga att visa sympati för våra medmänniskor.
Och Mencius levde då, om jag har skrivit upp rätt här, 372-289 före Kristus. Det är väldigt gammalt det här, men ändå så är det alltså en levande tradition som Chang tar med sig in i 1948.
Absolut, och man kan ju säga att Kina idag, både Folkrepubliken och Taiwan, alltså de har ju hela tiden det här väldigt gamla arvet medvetet framför sig. Och studenter, barn i skolan lär sig de här konfucianska klassikerna och då tillsammans med det kinesiska språket så har man ju då ett väldigt starkt kulturellt kitt som är tusentals år tillbaka.
Och Chang var på en kinesisk nationalism, Gongchu heter det väl, på, alltså mittens rike, det centrala kungariket, att Kina var världens mitt och att han hade en stolthet med sig i det kinesiska arvet in i FN-arbetet, men att han ändå han lyckades liksom förhandla med de där två diskurserna, så att säga. Det är så här, hela världen allt lika mycket värt, men att han också hade en kinesisk nationalistisk stolthet med sig i arbetet. Du skriver om det i din bok i alla fall.
Ja, och jag hade ju då också förmånen att få intervjua Changs yngste son, född 1928. Det var väl i grevens tid, kan man säga. Att, han betonar ju hela tiden att pappan hade en så kallad storkinesisk inställning till världen. Kina var den mest framstående civilisationen. Det var mittens rike. Samtidigt sa han att min pappa var ju oerhört skicklig på att socialt anpassa sig till olika situationer. Och den här storkinesiska attityden, den dolde han väldigt väl, så att säga. Men det fanns hela tiden där i bakgrunden. Och en enorm stolthet över det kinesiska arvet. Och det tycker jag också det är en sak som är väldigt viktigt att lyfta fram, det här mångkulturella men också den här starka beroendet av Kinas traditioner. När man anklagar Chang för att ha varit en västerländskt inspirerad tänkare. Det finns ju en kritik som tar fasta på att han läste vid Columbia University och att han därigenom blev westernized eller inspirerad av västvärldens traditioner. Men han behöll ju hela tiden det här kinesiska, klassiska, filosofiska arvet.
Jag tycker det är intressant också när man läser hur förhandlingarna gick till i gruppen, alltså som skulle ta fram deklarationen, så ser man ju dels att det är människor som faktiskt har en fot i många olika traditioner. Alltså som du säger, Chang, han är djupt rotad i sin kinesiska tradition. Han förstår sig också på västerlandet. Hansa Mehta är ju en liknande produkt, alltså hon är en indisk feminist från landsbygden som också förstår sig på det brittiska kolonialväldet. Så att det här är människor som liksom har satt ner fötterna i flera olika traditioner och kanske därför också förstår det nödvändiga att förhandla fram en gemensam, vi ska inte kalla det kompromiss, men en gemensam sanning om vad vi har att hålla oss till i det moderna samhället. Och det är också roligt, tycker jag, när man läser din bok och också en sån bok som Mary Ann Glendons bok som heter A World Made New, som handlar om de här förhandlingarna, hur arga de är på varann. Så det här, det kan ju framstå som ett väldigt sådär godmodigt, välvilligt dokument, för det tar fasta på människans bästa sidor. Samtidigt, det går ganska hett till och Chang retar också upp en del av de andra, om inte jag har förstått din bok fel.
Absolut, och särskilt Charles Malik, den libanesiska filosofen som ju då var kristen och var inspirerad av naturrätt, de hade ju väldigt starka diskussioner. Sen kunde de efter diskussionerna gå ut och äta lunch tillsammans och de hade alltså väldigt professionell hållning, kan man säga. Och Chang var ju, som du betonade här också, en person som kunde hitta kompromisser men inte göra avkall på sina grundprinciper. Mm. Han ville ju då att dokumentet inte skulle vara ett uttryck för självisk individualism, exempelvis. Det var ju lätt, och annars så tror jag, här har vi en samling rättigheter, detta ska vi ha. Men artikel 29 i dokumentet betonar ju människans plikter gentemot sitt samhälle. Mm. I artikel 1 så finns det då att vi ska handla, agera i en anda av gemenskap. Mm. Det här var ju Chang direkt ansvarig för att det skulle hamna där. För att det började med vårt ansvar, våra plikter. Och det slutade med våra plikter, kan man säga, genom artikel 29. Så att det var en inramning till alla rättigheterna.
Men jag förstår, när jag läser rätt också, så Chang hade en tanke om att det här är inte bara lagar, liksom, så att man ska hålla sig till de här lagarna och så ska man inte gå utanför dem, eller mänskliga rättigheter, utan han såg det också som ett pedagogiskt instrument för att skapa en bättre värld.
Absolut, och han hade ju, kan man säga, en, vad man kallar för en dualistisk syn på människan. Vi har ju en brutal, djurisk sida, men vi har också en god, medkännande sida. Och han menade då att FN-förklaringen skulle vara ett moralpedagogiskt instrument. Det skulle lyfta upp oss, det skulle betona våra goda sidor. Och han uttryckte, tycker jag, väldigt bra genom att säga, vi står nu i början till en ny humanism efter alla dessa brutaliteter som mänskligheten har erfarit. Mm. Att vi har en chans, a window of opportunity.
Vilket de verkligen hade. Det här,
Yvonne Hirdman, vet jag, har pratat om, hon har ju skrivit om krigsslutet som ett år noll. Att det finns en chans att skapa någonting helt nytt. Och den här år noll-tanken verkar finnas i det här dokumentet. Att nu finns det möjlighet att göra någonting bättre av mänskligheten efter den här katastrofen.
Och det var ju verkligen en minut i 12, eller vad man säger. Ja. För att samtidigt som man då klubbade igenom deklarationen i Paris 10 december 1948 var ju flygplanen på väg. Man hörde flygplanen som skulle åka till Berlin. Berlinblockaden och de ökade spänningarna mellan Sovjet och västvärlden. Så att man hade en liten chans att få igenom det här dokumentet.
Och man lyckades, vilket ju är en bedrift, en moralisk och politisk bedrift.
Jag tycker det är väldigt intressant ur ett ideologianalysperspektiv också, att det är ett sorts negativ av fascismen. Fascismen har ju också det här med år noll, att nu ska vi skapa en helt ny mänsklighet, den nya människan ska skapas. Det finns inom alla möjliga fascismer just den här tanken. Och det här är ju samma tanke om att skapa en ny mänsklighet, fast ett negativa fascismen utifrån liksom det goda samhällsperspektiv snarare än då det onda samhällsperspektiv. Får man säga så om fascismen? Ja, det får man göra.
Det som du säger är ett negativ.
Det är ett negativ på det vi har varit med om, och nu ska vi skapa något helt nytt. Det gick ju så där, vet vi. Och vi vet också att Chang dör bitter, besviken. Inte bara sjuklig som du sa, utan även liksom psykiskt. Han pikar här liksom 1948. Det är då hans
stora ögonblick.
Finest hour. Mm. Och sedan så blir han besviken på hur det gick. Och det är väl alla utopisters hårda dom i sina liv, att det blev kanske inte som man ville. Men han skapade ändå någonting, var med och skapade någonting fantastiskt.
Absolut. Och det var ju som att det här var det som du säger, höjdpunkten, att, och där kunde han utnyttja alla sina kapaciteter i den här väldigt viktiga rollen. Han filosofi, kunskap om historia, hans politiska erfarenheter, hans poetiska skönlitterära förmåga, hans performativa förmåga, hans i olika scensammanhang. Han var väldigt skicklig i såna här auditorium och retoriskt. Alltså kort sagt, han kunde inte ha hittat ett bättre forum för alla sina kvaliteter. Och det är väldigt sorgligt, hans sista år. Det berättade ju hans son för mig mycket om hur pappan upplevde det. De levde ganska så fattigt i en liten förstad till New York. Han var utfrusen från Kuomintang-regimen och han kunde ju inte återvända till alltså Folkrepubliken Kina. Och han bestämde sig då att stanna kvar i USA. Och han kände sig väldigt bitter att ingen hade insett hans stora insatser.
Jag ser att hans namn är felstavat här på Encyclopedia Britannica till exempel.
Tala inte om det för honom. Du var inne på det, Henrik, att det här är ett så att säga teoretiskt dokument i den meningen att det inte är bindande. Men jag tycker vi ska säga några ord om att det här var inte bara en vackra ord, en så att säga söndags predikan, utan det handlar också om att dessa principer ska bli lag, de ska bli verklighet, de ska gjutas in i de bindande konventioner som FN antar och som man sen förväntas också tillämpa i sitt lands lagstiftning om man är en medlem av FN. Och det där dröjer ju, det dröjer fram till 70-talet innan den här konventionen som alltså är bindande, som handlar om mänskliga rättigheter och medborgerliga rättigheter, tar form.
Mm.
Det där, det gjorde Eleanor Roosevelt nog ganska smart, va? Att hon delade upp det där arbetet i två.
Precis, och för att om man hade berört både de civila, politiska och sociala och ekonomiska tillsammans i konventionerna, så hade det varit väldigt svårt för stater som inte ville ha ändra kategorierna att skriva under, så att säga. 66 blev ju då de här två konventionstexterna färdiga, men sen det trädde ju inte i kraft förrän 10 år efter då, 70-talet. Men det var ju också en väldigt stor fördel för att FN-deklarationen blev just en deklaration. För att då kunde man också hålla formuleringarna ganska så öppna. Man kunde föra in en rad olika etiska begrepp. Om man studerar deklarationen noggrant så ser man ju att det är inte bara rättighetsretorik. Det handlar om människors dygder också, hur man ska förhålla sig till andra människor. Och det här blev ju en väldigt stor fördel för Chang, som hade sin breda filosofiska bakgrund. Och sen har ju då FN-deklarationen utvecklats till internationell sedvanerätt.
Exakt. Så att,
och det är ju den, kan man säga, naturliga referensramen som vi har i allt konventionsarbete och inspirerat alla efterkommande konventioner.
Jag tänker också på det som Jacques Maritain sa, den katolske filosofen som också var med i detta. Ett ganska roligt citat, han sa att han fick frågan, är ni överens nu? Och så här, ja, vi är överens, men fråga oss inte varför, för då spricker det ungefär. Ja.
Idag lever vi i en värld som är ganska olik världen 1945 till 1948. Efter 11 september 2001 så man framhåller ofta olikheterna i mänskligheten, och en som gjorde det väldigt mycket var Samuel Huntington, en väldigt känd person som formulerade det här om clash of civilizations, att det finns skarpa gränser till exempel mellan den kinesiska civilisationen, den muslimska civilisationen, den västerländska civilisationen, som då anses ha någon sorts monopol på frihet och demokrati och mänskliga rättigheter tänkandet. Och jag vet att du nämner ju detta i det du skriver också, Hans Ingvar, liksom att det finns ett mörker idag som står emot de här ansatserna som finns i 1948 års deklaration. Hur skulle du vilja säga att vi kan liksom komma tillbaka till 1948? Är det någonting som behöver hända?
Nej, alltså jag tror ju att det handlar väldigt mycket om kunskaper. Kunskaper inte minst i historia och också etik, filosofi. Och ju mer jag har läst om den här perioden när FN-deklarationen skrevs, så förstår man ju vilket otroligt viktigt arbete de här författarna gjorde, och deras smärtsamma erfarenheter som bakgrund. Och jag tror helt enkelt att det handlar väldigt mycket om att ständigt ha det här dokumentet med sig i tanken, men också bokstavligen i sin ficka. Jag försöker ju faktiskt ha en, det är ju inte så långt det här dokumentet, jag har en papper i fickan. Och det är också så vackert skrivet, ja. Det är en av världslitteraturens främsta dokument. Och att det kanske nästan låter religiöst det här, men jag känner att det här är något av de här artiklarna, det är någonting man alltid ska ha med sig i sin vardag.
Jag håller helt och hållet med dig, alltså att jag tycker på den här punkten ska man vara fundamentalist. bara på den här punkten. Men, just
men du,
på
har
den
ju,
här punkten.
Du har ju varit inblandad, Ola, i en debatt om det här just nu med en socialdemokratisk debattör som menar att de här mänskliga rättigheterna är det är ingenting gudagivet utan det är någonting som...
Nej, alltså ur ett svenskt rättspositivistiskt perspektiv så framstår det här som naturrättsligt för att använda de här begreppen, alltså att det finns en svensk juridisk tradition som säger att det finns inga liksom, absoluta rättigheter utan de är alltid ett uttryck för förhandling och politiska beslut och så vidare. Så där hamnar faktiskt delar av den svenska juridiska traditionen lite i clash med just det här dokumentet.
Och du har ju också sagt till mig att eftersom de sista förintelseöverlevarna nu håller på att dö bort, att det är därför vi ser en fundamental kritik av de mänskliga rättigheterna där de förlorar i status. Hur tänkte du där?
Jo, jag tänker så här att Sverige är ett av de länder som har ställt sig mycket, mycket solidariskt med FNs deklaration. Alltså vi har försökt tillämpa den i svensk lagstiftning och det var till exempel diskussion när barnkonventionen, som är en bindande konvention, som härleds ur deklarationen, skulle bli svensk lag, implementeras i svensk lag. Där satte sig till exempel Moderaterna på tvären i riksdagen. Och vi kan se hur svenska politiker, menar jag, backar från lojaliteten mot de här grundläggande värderingarna som det egentligen inte har varit någon diskussion om i Sverige. Det har inte varit några politiska partier före Sverigedemokraterna som har velat distansera sig från FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna. Nu ser vi de nya alliansbildningarna hur det börjar bli, alltså, en politiskt retorisk väg att gå, att man distanserar sig från dessa grundläggande demokratiska värderingar, vilket jag tycker är en förskräckligt destruktiv utveckling av svensk politik. Och det vi sa till varandra, Hans Wingare, jag tror du höll med mig där, att egentligen borde vi allihop ställa de svenska partiledarna till svars och ställa frågan, hur ställer ni er till FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna? Är ni fortfarande obrottsligt lojala mot dem? Vad säger du om det?
Ja, jag tycker det är en väldigt viktig punkt du för fram nu här. Och det är just att man svävar på målet, så att säga, i flera sammanhang. Och det vore faktiskt en väldigt bra initiativ.
Så att jag skulle vilja uppmana alla som bryr sig om den här frågan att faktiskt lyfta frågan i politiska sammanhang. Hur ställer sig svenska politiska partier till det här grundläggande demokratiska dokumentet som hela mänskligheten har tagit fram tillsammans och som faktiskt i, som du säger i förordet, kallas för mänsklighetens samvete?
Mm. Och det är ingenting som är delbart, det är ingenting, jag brukar använda den här liknelsen, det är inget smörgåsbord.
Nej.
Alltså man bara plockar den rätt som passar för stunden, utan det är ett odelbart dokument, ett enhetligt dokument.
Och som sagt, jag tror att med den uppmaningen så ska vi nästan be att få tacka för oss idag. Alltså, för jag tycker den får stå kvar i luften över våra huvuden och i bästa fall i lyssnarnas hjärtan. Att den uppmaningen borde vi verkligen rikta till svenska politiker när vi får tillfälle att göra så.
Och vi kan påminna om Hans Ingvars utmärkta bok.
Ja.
När Konfucius kom till FN. Den finns att köpa i bokhandeln.
Jajamensan. Mm. Både på svenska och engelska ska tilläggas. Så. Och med detta så får vi tacka så hemskt mycket för att Beppo har upplåtit sina eminenta studioresurser till vår inspelning. Och så vill vi tacka dig, Hans Ingvar, som kom och pratade så intressant med oss denna vinter eftermiddag.
Tack för att jag fick komma. Det var väldigt intressant att diskutera det här också.
Och vi påminner gärna om våra tittare om att vi har en YouTube-kanal där ni hittar våra information. Och där har vi precis spelat in en video med ståuppkomikern och journalisten Moa Svan som diskuterar humor och historia. Om man kan skoja om historien. Det är en liten YouTube-video som ligger där ute på vår YouTube-kanal. Och där får ni gärna gå in och titta och prenumerera på vår YouTube också.
Och stort tack till er som ville lyssna idag med.
Du har lyssnat på En svensk tiger, en podcast om modern historia med Ola Larsmo och Henrik Arnstad.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.